Varför måste man få skägg?
Fråga Elmer som har skägg.
Men det är intressant hur stark liksom del av mig det är. Och när jag är skådespelare så jag måste emellan ta bort det. Och det är liksom obehagligt.
Nej, men det stämmer.
Vanligtvis när vi bjuder in en gäst så vet vi ungefär vad vi ska tala om. Men i den här podden så gör vi har ingen aning om vart diskussionen kommer att föra oss eftersom det är barn som ställer frågorna.
Ja, och med oss idag för att tillsammans med oss svara på barns frågor har vi skådespelaren Elmer Bäck. Välkommen.
Tack.
Välkommen.
Tack.
Elmer, har du fått någon udda fråga av ett barn förut?
Oj. Jag kan alltså ärligt sagt komma in på något så här på direkt. Direkt nej.
Men det är lysande för att efter den här poddinspelningen så kommer du att ha många bra svar
bra.
På den där frågan. Elmer, vi kör igång genast.
Mm-hmm. Om du skulle vara ett djur, vilket djur skulle du vara?
Ja, alltså hund tänker jag direkt. För att jag har fått höra många gånger att jag är som en hund. Så jag tror att jag säkert skulle vara en hund. Jag är inte säker på att det är det vad jag skulle vilja vara. Mm. Men om jag skulle vara ett djur så skulle jag nog vara en hund.
Du sa att du ofta har fått höra att du är som en hund.
Ja.
Inte att du liknar en hund.
Nej, de har inte som en hund. Men jag kan tänka mig att jag har vissa... liksom miner. Alltså det här handlar också om att vi hade en hund när jag var liten. Och då jämför man ju, och den tar ju också efter oss. Men jag kan tänka mig att jag gör lite hundminer. Sen tror jag också att jag är lite så här flaxig. Att jag kan bli lite så här, att jag går från ett ställe till andra. Att liksom gå runt lite som en hund som ni ja. Snusar i, liksom överallt.
Sonja, när du ser på Elmer och han rörde sig just när han pratar. Tänk du också på hundar?
Jag tycker han liknar mer en spindel.
En spindel? Det har jag aldrig hört. Men det är ganska, det tar jag som en komplimang. Spindel är kul. Det låter liksom lite mer spännande.
Men det är kanske lite mer spännande, ja. Men jag tänkte på det här med hund så det finns ju uttrycket puppy eyes.
Ja.
När man vill ha någonting så visar man puppy eyes. Har du sysslat med det?
Jag tror inte att det är det, men jag tror att det har mer att göra med att jag liksom, att jag är faktiskt ganska snäll, tror jag. Och att det är mer det att det kommer den där att jag vill inget illa. Och det tror jag med hundar, speciellt såna med labradorer och sådär. Så när man tittar på dem så jag tror det är mer den uppsynen. Mer än att jag skulle liksom be om något. Eller så vill jag bara tro så.
Ja, jättebra vän. Ja. Lojal och snäll och alltid på bra humör. Det är åtminstone bilden jag har av den där. Hittills.
Absolut.
Ja, viftar du mycket på svansen?
No, alltså jag tror att jag skulle göra det om jag skulle ha en svans. Så tror jag faktiskt att jag skulle vifta på svansen.
Okej.
Okay. Ja.
Du har ingenting... som påminner om en svans.
Inte, jag har inte märkt det. Nej,
no, kanske. Vissa har ju en stump bara till svans.
Ja.
Vissa hundar har jättel...
Men det är sant.
Ja, okej.
Okay. Men det finns, alltså svanskotan, vi har väl haft svans någon
gång? Ja, du är på den sidan. Sorry, vi var helt annanstans.
Ja, jag förstår att ni var det. Jag försöker bara ta, jag försöker komma tillbaka.
Kom hit.
Nej. Här finns den här riktiga svanskotan.
Barn ställer frågor och vi har barnsliga tankar. Det är ett tema.
Janne, vilka djur skulle du vara?
Jag skulle vara det som Timon är i Timon och Pumba.
Ah.
Surikat va?
Alltså vet jag vad det är.
Alltså en sån där som stiger upp hela
tiden. Ja, just.
Korv som står på bakbenen och bara stirrar. Och bara, vad ska vi göra? Vad händer?
Men absolut, jag tänkte också, jag tänkte ekorre i mitt eget. Ja. Liksom lite sån här snabb och sådär, just lite samma stil. Mm.
Ja. Och lurvig svans.
Ja. Vi kommer inte komma ifrån det.
Sonja då?
Ja. Jag kom nog också först att tänka på hund, för då tänker jag på min egna tax Elsa som får krafs varje dag, och jag älskar krafs. Mm. Så ett liv full med krafs skulle nog vara ett liv värt att sträva efter.
Ja. Jag tänker, alltså, och det här är positivt, häst, men alltså på ett fint sätt. Du är en häst som springer där någonstans. Med, liksom,
en vildhäst då?
En vindhäst, vad är en vind?
Vild!
Jag har ingen aning om det var. Jag tänkte så här, borde liksom bara leka att jag vet. Jag
vill att leka att man vet.
Hej, Janne, vindhäst.
Jag vill vara en vindhäst.
Ja, bra precisering. Du är en vindhäst.
Pegasus.
Vindhäst. Jag tänkte att det var faktiskt något Pegasus. Vildhäst, ja. Jag är en vildhäst.
Okej, okay, vad bra.
Vilken idé var den bästa idén som du någonsin har fått?
jag satsar på spontana tankar för att det fick mig att tänka på en dum idé som jag har fått. Och det där, när producenten till ett program som jag gjorde i tiden som hette Hiki frågade mig att hur skulle det vara om du skulle åka barfota bredvid en motorbåt? Vad säger du om det? Så tänkte jag att, ja men visst, det är ju en jätterolig idé, det vill jag prova på. Och alltså ända sedan den dagen så har jag haft ont i ryggen när jag vaknade. Ja, men jag var hos läkaren och tydligen så hände det ingenting. Men på något sätt så har ju kotorna blivit ihop.
Men du lyckades kraschade. Åka?
Jag lyckades åka en stund tills jag liksom smashade på ansiktet och benen kom bakifrån över mitt huvud. En
skorpion?
Som en ja, en lite för vig skorpion. Vad kommer du, Elmar, att tänka på?
Den bästa idén jag någonsin har fått. Nu ska vi tänka. Oj, 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 oj. Alltså, jag kommer på sen med det. Alltså, nej,
vad kommer du att tänka på?
Nej, men alltså, det blir ju lätt att man blir så där, liksom lite så här romantisk av sig. Men det känns också lite för lätt svar.
Den
bästa idén var att, vet du, fria till min hustru. Och men jag tänkte, det kom upp så, det var ärligt. Men så kände jag liksom, kanske det är lite för... Det låter som om det skulle vara lite för jordtanke. Men den kom.
Nej, men jag tycker man ska ta fasta på den första tanken.
Men friar du på... Var idén att fria eller friar du på något kreativt sätt?
Nej, det var nog att fria. I Madrid friade jag till min hustru, nuvarande hustru.
Okay.
På hennes födelsedag.
Okay.
För, vad blir det då? 4-5 år sedan?
Ja.
Okay. Ja.
I hurdan situation?
No, det var det att jag hade tänkt göra liksom det till en jättestor grej. Men så tänkte jag så här, fan, att det viktigaste är bara att få det gjort. Så gjorde jag det. Alltså, vi var nog på en restaurang, men det bara kom så där. Jag hade tänkt, jag hade googlat på sådana ställen, vet du, som man ska åka och titta på, vet du, sådana sightseeing. För jag känner inte till Madrid bra. Och så tänkte jag också att det blir så jäkla problematiskt, vet du, om jag tar henne till någon staty som sen inte är kiva. Eller en massa folk, vet du. Jag har inte tid, för hon kommer nu och vi har bara några dagar. Så jag tänkte, jag bara kör bara. Ja. Och lite hade grejt mig efteråt också, att borde jag ändå har gjort det bättre. Men jag tänkte sådär, det var ju känsla och det var ju i den stunden. Och det var.
Jag tycker ju att det, här, det var så fint när du sa att det är lite romantiskt. Att är det okej? Och sen så, några meningar senare så säger du, jag var i Madrid då. Jag tänkte så, man måste bara få det gjort.
Ja, det är sant. Men jag tänkte att man måste göra det känslan som är viktigast. Ja. Inte liksom det som är runt om, tänkte jag.
Men på frågan... Vilken är den bästa idé du har fått? Så att slå ihop ifall och matt och för säkerhets skull till ifall skull är mitt svar. Alltså jag ska... Ifall skull.
Ja, det är ditt eget?
Det är mitt eget ord. Jag trodde alltid att alla säger det här.
Och
jag jobbar på radion och så kommer jag ihåg att jag sa då ifall skull. Och så sa någon att Janne, det där är ditt ord. Och jag bara, jo, alla i Ekenäs säger så här. Så spelar vi en låt och så kommer det in en massa sms där, från Ekenäs bord som var så där, Janne, det är bara din familj som säger så där. Det här är inte ett ord. Varpå jag sa det då, när låten var slut tydligen, så är det bara min familj som säger det här. Varpå mamma skickade ett meddelande och sa, nej, det är bara du som säger ifall skulle. Ingen i vår familj säger ifall skulle.
Och det betyder det ifall jag skulle vilja spela gitarr.
Ja,
ifall skulle.
Ja. Eller liksom en ifall om att det skulle behövas gitarr med. Eller ja, för säkerhets skull. Så det,
okay.
Ifall skulle.
Ja.
Mm? Så det är den bästa idé du har fått?
Ja.
Att sätta ihop de två orden.
No, jag har inte fått många idéer.
Så, men den?
Ja.
Och det visste du inte ens att du hade fått. Förrän någon berättade. Ja, det är bra.
Berätta någon gång när du har låst ut dig.
Oj, jag låste ut mig en gång så var det så att jag tappade nycklarna hem. Jag bodde i Vasa, jag var på väg till stranden och så skulle jag spela volleyboll. Och så när jag kom ner till stranden så volleybollen var kvar på pakethållaren men min väska var borta. Och så åkte jag, tänkte då, jag slängde volleybollen åt kompisarna och sa att jag måste cykla och se om jag hittar min väska. Det var bara 1,5 kilometer väg genom Vasa centrum ut dit till plan. Cyklar då samma väg tillbaks. Ingen väska. Jag tänker, ja, det är söndag morgon tidigt, vet du, ingen var, rörde sig någonstans. Så jag var så, det är lugnt, jag hittar den. Sen hittade jag plötsligt så min handduk som jag hade i väskan som hängde vid vägen någonstans. På någon vägskylt. Och så var jag sådär, ja, det är som Hans och Greta, att de har lämnat brödsmulor. Att de försöker visa var den här väskan är. För lite längre fram så stod det, jag hade en limsaflaska. Den stod mitt på trottoaren, lite längre fram. Och jag bara, okej, nice. Och så for jag bakom hörnet. Och sen så fanns det inga mer tips. Och sen tänkte jag att okej, men där finns min plånbok och där finns mina hemnycklar. Att jag måste nog, jag måste väl få hem då. och så måste jag anmäla att den är försvunnen och spärra korten och så vidare. Och så gjorde jag det här och så jag tänkte inte något mer på det. 3 veckor senare, på min födelsedag eller dagen innan, så får jag ett brev hem från typ Elisa eller Dena eller någon sån här firma. Där står, du har köpt en miniläppare. Typ grattis. Men det var en faktura och jag började fundera att har någon alltså skaffat en miniläppare åt mig? För övrigt världens onödigaste uppfinning, blev ingen hit. Men har de köpt det åt mig till födis? Men det visade sig då att nej, så var det inte. Utan den här personen som jag senare träffade i rätten i Vasa hade helt enkelt i min identitet börjat fixa grejer. Och så hade han också använt min nyckel för att bryta in sig i källaren där jag, i höghuset där jag bodde, och bara gått till min källar, den där hacky, och brutit löst upp den och tagit 10 case-salonger som jag hade där av någon orsak. Okay. Det var studietiden. Och tagit dem. Jag inte rört någon annans. Tagit dem och sen far iväg. Men då, det var alltså en utlåsning. Jag låste ut mig och konsekvenserna var alltså väldigt kostsamma, både psykiskt men också rent sådär monetärt.
Att han hade nycklarna hem till dig men får ändå till källaren tycker jag också. Wow.
Men för jag böt lås. Ja. Jag böt lås, ja. Det är en fin detalj att lägga till. Jag böt lås till lägenheten. Ja. Men det kommer jag ihåg att när han hade varit ner i källaren och tagit grejerna så kommer jag ihåg att den där känslan av att han har helt säkert varit upp till dörren. Alltså satt in nycklarna. Och testa att ska han komma in i campen. Varför ska han bara ha gått ner i källaren?
Så det var nog skrämmande att han vågar komma hem till dig. Alltså, ja. Om jag skulle ha någonsin, alltså att han kommer. Vad tänkte han göra om du är där?
Ja, jag funderar också. Jag har alltså, sen dess har jag ett brännbollsträ vid hemdörren. Oh. Alltid. Mm. Det är inte för att jag älskar super precis, utan det är för att det är en viss otrygghetskänsla.
Vad konstigt att han kommer. Jag tänker att dit skulle man åtminstone inte gå. Men okej. Okay.
Elmer, har du låst ut dig?
Alltså jag kan inte komma på när jag skulle ha låst ut mig. Jag är ganska sådär, jag kollar nycklarna alltid före jag går. Jag är ganska sådär liksom nyckel på det viset. Jag är rädd för att låsa ut mig, så jag kollar det ganska mycket. Så det kommer inte direkt.
Nej.
Wow, jag brukar låsa ut mig ganska ofta.
Ja, har du kommit, sen vi började jobba ihop ett halvår sedan, har du någonsin kommit in på arbetsplatsen med egna nycklar?
Ja, idag. Och vet du vad?
Inte efter lunchen.
Nej, inte efter lunchen. För att jag var så jäkla stolt över mig själv att jag hade med mig nycklarna för en gångs skull. Och sen när vi gick ut och äta och vi kom tillbaka så hade jag lämnat dem här på plats. Alltså jag är helt omöjlig. Omöjlig. Och jag har flera gånger tänkt att jag skulle vilja ha någon sån här manik, vet du, som är fastkopplad till nycklarna. Som man kan, vet du, skrika efter eller någonting. Men det, hemskt länge fanns det bara en sån här grej som man kunde vissla efter sina nycklar.
Ja, jag har också. Men den funkar väl inte så bra?
Nej, inte om man inte kan vissla.
Det är
sant, Sonja kan inte vissla. Men jag hade den, och jag kommer ihåg att den hade ett jätteskrikigt ljud. Och den funkar helt bra, för jag kan vissla. Men jag var i skolmatsalen. Och gaffel mot porslinstallrik. Samma frekvens. Så varje gång man kom in så bara skriker jag i min ficka och jag det här kommer att skita. Jag måste ju lämna nycklarna någon annanstans varje gång jag ska äta.
Men det måste ju nu finnas någon man kan ringa till.
Ja, det finns nog sådana där. Alltså, man kan spåra det med telefon.
Ja, någon sån app och man kan ha liksom kolla var den är på sin telefon. Det måste ju finnas sånt,
men
eller?
Säkert. Alltså jag vet åtminstone att det finns en app som hjälper dig att hitta din telefon som heter Marco Polo. Och när man har laddat den ner, så behöver du bara skrika Marco! Och så skriker telefonen Polo!
Ah, på riktigt?
Och så vet du var den är.
Jobb viktigt och varför?
Oj, jag skulle vilja svara tudelat på det. Alltså, dels så tror jag alltså nu har jag kommit i kontakt med den här mexikanska kulturen, min fru är mexikanska. Jag tänker att de har på det viset en fin, liksom, jag tycker att de så att säga jobbar för att leva när vi lite lever för att jobba. Och på det viset tror jag att jobbet är liksom lite för viktigt, att vi liksom hela vår identitet är fast i det jobbet. Jag tycker att den latinska kulturen var lagen skickligare på att det viktiga är att vara tillsammans och ha det kul och njuta av livet. Och sen måste man jobba, och de jobbar ju hårt också, det är inte heller helt sant. Mexikaner jobbar med mera ett ordnat. Men jag tycker att det finns i den här kulturen.
Ja, men det att jobba hårt, det händer inte på ditt argument. Du jobbar hårt för att sen kunna leva.
Så att, på det viset tänker jag att jag skulle nog vilja säga att jobba inte allt. Sen själv är problemet att jag jobbar med något som jag har liksom valt som också är min, liksom, som säkert skulle vara min hobby om det inte skulle vara mitt jobb, liksom skådespelararbete, som jag på ett sätt nog älskar. Så på det viset tycker jag att det är jätteviktigt för mig. däremot så försöker jag att inte göra det till min identitet. Det märker jag att jag mår mycket bättre när jag liksom inte identifierar mig bara enligt den här yrkesrollen. Så jag tror att jobb är viktigt, men det skulle vara viktigt också att förstå att det är bara jobb. Det är inte det viktigaste.
Har du någon gång varit arbetslös?
Jo. Nu med coronatid, jag är skådis.
Jag tänkte just att det kan vara en ganska en och halvårs period här nu. Nej, men när du har varit det då? Alltså, tycker du jobbet blir en större när du har jobb versus när du inte har jobb? Ja. När är jobbet en större del av livet?
Alltså på ett sätt, det där blir ju samma sak som att det är pengar viktigt. Alltså pengarna är viktigast då när du inte har pengar. Det är lätt att säga att pengar är inte viktiga när du har pengar. Alltså jag tycker på lite samma sätt blir det. Jobbet blir viktigt. Det som det ger, och jag märker att som skådespelare så jag är alltid bäst då, alltså jag har varit arbetslös några gånger liksom en längre period och kommit till den punkten var jag sådär, nu får det vara, jag gör något annat. Och när jag går med på det, alltså det befriar allt, efter det är det helt underbart att skådespela. Jag bodde i Berlin 7 år och sen så där mot slutet där så var det en sån tid och så kom jag tillbaka hit och jobbade på Komteatern för jag fick jobb och då flyttade jag tillbaka till Finland. Ja. Och då hade jag kommit till en punkt där jag var sådär, nej men det får vara nu. Att jag gör något annat. Och jag var helt okej med det Så kom jag hit och skådespela och det var så lätt. För att jag tog mig liksom inte så mycket på allvar. Det var sådär att om folk tycker jag är dålig skådis, ingen skillnad, jag har bara skönt. Och plötsligt var det helt underbart att skådespela. Men då gick det ju också bra och sen började man få mera jobb och sen kom man tillbaka in i det där jäkla ekorrhjulet. Så det är så svårt det där.
Ja.
Jag älskar att fråga människor att skulle du göra det du gör gratis?
Jag vill säga nej, för jag tycker att vi är just det är det som är så hemskt att vi gör det ofta gratis. Jag tycker att, och det är den hela konstnären, just det där att du tycker ju om att du hoppar volter, så kom till vår fest och hoppar volter. Ja. Och liksom spela musik gratis. Alltså på det viset, jag skulle säga ja och nej. Alltså jag menar, jag hade ju jättegen, och nu ska vi göra igen grupp. Jag har ju en egen teatergrupp som heter Nya Rampen och vi har ju nog gjort egentligen gratis allt. Sen har vi ju fått stöd och sådär, men alltså i princip har vi gjort hiskeligt mycket jobb. Och det har känts meningsfullt, för då har vi fått göra vår egen konst. Och det här kanske tänkt att om jag gör gratis, men då ska jag i alla fall göra något som jag känner att liksom konstnärligt ger något åt mig. Att göra gratis jobb för andra, det tycker jag man lätt gör som skådespelare. Och det tänker jag så att det måste man bara sluta med för att det liksom. Och då tycker jag att vi används på fel sätt. Om vi gör det så
det är att utnyttja mer.
Ja.
Och jag tänkte ju inte egentligen alls så här. Utan jag tänkte mer så där att är du så pass nöjd och älskar så mycket det vad du gör. Att egentligen på en sån här filosofisk nivå skulle du göra det gratis. Bara göra det om mitt pengar skulle ha någon betydelse.
I ett samhälle utan pengar. Absolut. Alltså, jag har ju alltid velat bli skådis så länge jag kan komma ihåg. Så jag menar, absolut skulle jag göra det, tror jag.
Jag har ju med sådär att om det inte. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man skiljer på sitt jobb och på sin fritid. För att det är väldigt sällan du kan göra ett jobb. Till exempel om du är skådis, så nu är det jätteroligt säkert att stå inför publiken och skådespela. Men däremot att sitta, vet du, komma på något möte och liksom testa kläderna eller sitta och läsa igenom manus utan att repetera eller vänta på att någon ska lära sig sina lines för att kunna gå vidare. Alltså allt sånt. Det finns ju, i alla jobb så finns det ju delar som. Jag tycker till exempel det är jätteroligt att sitta här och snacka det här. Men däremot att sitta och vänta på att vi ska få alla mikrofoner att fungera och soundchecka är kanske inte det som jag skulle tycka om att göra. Så därför tycker jag att alltså det är en bra fråga, men jag tycker alltid att man borde ha på det klara, framförallt när man jobbar med saker som är kiva, så borde man ha på det klara att det här är jobb och det här är min hobby. Och när de går in i varandra, så då börjar det närma sig väldigt ofta den där stunden när du bränner slut dig / du gör saker gratis / du värdesätter ditt jobb, utan du bjuder på det för att du tycker ändå att det är så roligt. Ja.
Varför kan man inte sudda tusch?
Va?
Varför kan man inte sudda tusch?
Wow, det är en ganska teknisk fråga.
Liksom en svår. Teknisk fråga.
Jag ser fram emot det här, Sonja Kallasari.
Varför kan man inte sudda tusch?
Vissa saker måste bara vara permanenta. Vissa saker kan man inte sudda. Och när man vet det på förhand så förhåller man sig på ett lite annorlunda sätt till det här verktyget, som till exempel till en tusch. Kompani nu bara.
Nej, men det är ju ett väldigt filosofiskt svar på en simpel fråga, men du har ju rätt i det där. Tusch är ju, kommer ni ihåg när man fick gå över från blyertspennan till bläck i skolan?
Nej, jag trodde inte jag fick.
Ajo! Men man fick ju aldrig egentligen skriva några uppsatser med bläck.
Nej, kom ihåg att vi fick liksom en bläck och så fick man skriva med det någon gång. Och sen så var det så här, man kan sen inte ändra på det här.
Gör de det ännu i skolan? Lär man sig skriva för hand liksom? Och skrivstil till
exempel? Nej, inte skrivstil. Det slutar man med för jättelänge sedan.
Är det så?
Ja.
Hej, bara för att kolla hur åldersfördelningen ser ut här. Utan att fråga er ålder. Hur såg Zeta ut på skrivstil?
Jag tycker att det såg ut som ett vanligt Zeta fortfarande. Ja.
Sonja?
Jag tycker att den hade liksom två krumelurer i hörnet. Den började från vänster mot höger, så gjorde en liten krumelur och ner till vänster hörnet, en liten krumelur och till höger med ett streck i mitten.
Okej, och det hade ingen sån där som G, att det får långt ner eller något sånt.
Va?
För man skrev
sett... Jo, det fanns ju ett sånt!
Nej, du har rätt. Nu kommer jag ihåg den. Jag
hade glömt.
Men det var typ lilla Zeta.
Ja, lilla Zeta.
Att stora Zeta var ett Zeta och lilla Zeta var just den som du talade om.
Ja, men inte sen när jag började... När jag gick i skolan så då hade de just bytt så att det var... Sätta och lilla sätta var bara liksom, det var som att man skulle ha det i 90 graders tvätt och det var mindre.
Tänk att jag hade ett sånt minne som inte existerar egentligen på riktigt.
Ja.
Ett fake-minne.
Ja. Ja, du var bara, nej, jag har nog skrivit att man...
Men jag skulle inte komma ihåg det. Jag skulle också sagt att jag gjorde lilla och stora, men nu när du sa det så plötsligt kom det.
Ja.
Men du är, Elma, är du inte 81?
81, ja.
Och du är, Janne, 83. Fyra, just det.
Ja. Så där
hade det var en brytningspunkt, tror jag, där. Jag kommer ihåg att jag hörde sitta och sa, vad är det där? Ja, ni kan, det var de gamla. De gamla skrev det där. Nu får ni skriva.
Jag gjorde nog det, nu när du säger det.
Tack för frågan. Nu har vi också förklarat hur Zeta och skrivstil är.
Varför måste man få skägg?
Fråga Elmer som har skägg.
Fråga Janne som...
Jag som försöker. Det här är en vecka. Men varför måste man få skägg? Jag skulle ju vilja ha skägg. Det skulle vara nice. Jag kan bara ha det här runt ansiktet. Jag kan inte ha på kinderna.
Runt munnen alltså?
Ja, runt munnen. För det växer lite på kinderna. Det ser ut som att jag har skabb på kinderna.
Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju inte ett problem jag tänkt på. Men... Vad tänker du, Elma?
Jag har tänkt på att det är intressant hur viktigt skägg blev. Alltså, jag kommer ihåg när jag var liten, min pappa har alltid haft skägg. Och jag var helt säker på att jag aldrig skulle skaffa skägg. Före jag fick skägg ganska tidigt, alltså, sen jag var typ 21 har jag haft skägg.
Ja.
Alltså i ett kör, mera eller mindre. Och min brors har också skägg. Men nu om jag rakar skäggen så det känns som att man skulle raka bort ögonbrynen. Jag tycker att jag tappar hela min ansikte. För att det är något med hela ansiktsformen. Mm. Och för mig så tycker jag tycker om att man också gömmer lite hakan. Och så, jag vet inte, jag känner mig hemskt bekväm med skägg. Jag tycker att det är svårt att vara utan skägg för det har blivit så stark. Men det är intressant hur stark liksom, del av mig det är. Och när jag är skådespelare så jag måste emellan ta bort det.
Mm.
Och det är liksom obehagligt.
Nej, men det stämmer. Folk som är, man är van att säga som skäggig, som när de rakar bort sitt skägg så blir de ju som en helt annan person.
Ja. Mm. Och jag var ju rädd med min son just för jag måste raka. Jag hade ju grymt skägg. Alltså just här för, jag hade jättelångt skägg för en tv-serie jag gjorde. Liksom längre än jag någonsin har haft, som var många, många månader. Och så måste jag raka bort det helt. Och så var jag rädd när jag skulle komma hem att min son skulle bli helt, att han inte skulle känna igen pappa.
Ja.
Han hade inte min fru hade det där. Nej, men hon bara skrattade, hon tyckte det var jätteroligt.
Men det lär sig att inte behöva hångla med en buske, tror jag.
Om du är van med att någon har skägg och så kommer du hem och inte har skägg, så är det en väldigt konstig upplevelse att hångla med den. Eller liksom pussas, för att sen är det liksom jätteslät plötsligt.
Men okej.
Jag hade en gång en pojkvän som hade jättestor skäggväxt.
Ja, alltså,
den är också så att det är jätteviktigt att vårda den och tvätta den. Alltså, och jättelätt liksom, kan den börja lite ha en egen doft, så att säga. Men jag tycker att jätteofta när vi pussades när han hade den här skäggen så fick jag oftast finna runt. Liksom, hakan och så här. Att det lite på något sätt så där irriterar min hud.
Ja.
När du första gången rakade dig, hade du... Den här klassiska amerikanska filmen att pappa visar sin son hur man ska raka sig, liksom en lektionen med någon. Hade du en sån lektion? Nej. Eller stod du själv framför?
Jag upplever nog att jag stod framför, men sen tror jag att jag ganska snabbt liksom lät det komma. Ja, men då när jag hade helt den här första mustaschen, jag måste ju raka mig.
Alltså den här
jag har ingen minne av det. Ja, nu har jag rakat.
Alla vet den här yrkesmustaschen som man kallar den i Ekenäs. Att du har lite mustasch på övre läppen, det är det som växer först. Ja. Och det är sån här fjunigt, men det börjar ändå se ut som att det är lite för mycket nu. Det går liksom, det är ändå en semi-mustasch.
Ja.
Och det där stegen när man då första gången Jo, när man tar bort det. Det är samma som första gången man använder deodorant. Ja. Inga barn luktar ju förrän de kommer i en viss ålder. Sen börjar de ju använda deodorant. Ja. Och det är också det här, i vilken ålder introducerar man det här åt någon och hur gör man det? För ingen har någonsin lärt mig hur jag ska raka mig. Jag har nog helt bara liksom improviserat.
Jag kommer nog också ihåg att jag satt liksom lite tvål i början. Och att man, att det tog nog, alltså man fick ju sår.
Jo, man har ju kärt sig själv i ansiktet väldigt mycket nu. Ja.
Jag är jättesvårt att kompa på något annat sätt än att jag minns första gången jag shavade mina ben.
Ja.
Och jag var 14 år gammal och jag hade sån här fjun. Egentligen vet du, skulle jag inte behöva. Ja. Men på något sätt hörde det till. Att vid något skede så ska man ha lena ben. Inte att de ska synas, men att de ska kännas så där lena. Och jag hade någon riktig sån här pissig engångshyvel. Inte hade någon visat mig egentligen hur man ska göra det. Så jag liksom, jag satt, tror jag, lite shampoo eller någonting och så drog jag. Och första draget jag gjorde så drog jag liksom bort kanske sådär 5 cm skinn på mitt smala ben. Och det gjorde ju ont att gå i duschen säkert i 4 dagar eller någonting. Ja. För det blev ju ett sån här vittsträck som sen började blöda helt hysteriskt.
Kanske det är det jag har gjort på min kind också när jag började. Därför växer inte skägg där mera.
Men det är intressant ändå om vi går tillbaka till det. Vad är idén med skägg, som frågan var också? För att om det är då bakterier, men betyder det då att i något skede har vi alla haft skägg och så har det utvecklats? För att om det skulle till exempel ta bort bakterier och det var idén och något sånt, men då skulle vi ju alla borde haft.
Ja, men för därför tänker jag, alltså till exempel när det blev trendet att man skulle raka sig där ner. I det andra ansiktet.
Ja, va? Ja.
Så då var det mycket prat om, kommer jag ihåg, att det finns en orsak varför vi har könshår. Det är för att det ska bland annat hindra infektioner.
Ja.
Jag vet att det är stötdämpare.
Stötdämpare? Alltså om du faller då? Okej, jag är liksom så bort. Jag är liksom den mest oskyldiga personen i alla. Vad menar du? Faller du?
Som på en cykelstång.
Vad menar du faller på en cykel? Alltså, vad är det du tar? Jag förstår inte vad
du snubblar i en stol. Var ska det vara stöd? Och du har barn alltså?
Någon
stöddämpare här. Ändå.
Okej, stöddämpare. Det var ju en spännande.
Okej. Och det här är ju, jag tror det här är ju en sån skillnad på män och kvinnor eftersom ert infektionsbo är gömt där bakom vårt skint då vanligtvis.
Infektionsbo, det var nog det vackraste ordet för ett kvinnligt könsorgan.
Oj, stötdämpare. Hej, toppar vi det där? Vi tar en, vi går vidare.
Jag tänkte vi skulle sluta.
Ja. Nu kan vi göra det. Vi tar en fråga till
ännu. Vi tar ännu. Ja.
Är det jag nu?
Ja.
Har du varit i Österbotten?
Vad sa? Har du varit i Österbotten?
Ja.
Alltså, jag kan gladeligen säga att pappas släkt är från Österbotten. Och jag vill ju alltid känna att jag är lite österbottnisk, men jag tror inte att någon från Österbotten skulle godkänna att jag alls är från Österbotten. Men jag spenderar mycket tid faktiskt i Österbotten, alltså somrarna utanför för Vasa i Molpe spenderar jag. Så att jag har faktiskt ganska mycket med Österbotten att göra och glad för det. Mm. Så ja.
Vad skulle du säga att en som ändå då relativt inbiten österbottning. Så Elma, vad skulle du säga att är den största missuppfattningen liksom, när du rör dig då bland de här gummidajorna här i Nyland?
Alltså, men jag skulle säga att den största missuppfattningen är just det att jag tror att jag vet något om Österbotten överhuvudtaget. Men alltså, wow, vad skulle vara... Alltså jag kan inte ta det, den rollen, det känns så fel. Jag har ingen aning, jag är nog bara härifrån så att... jag kan nog inte säga.
Men alltså det som jag bodde i 6 år i Vasa och liksom har varit ganska mycket i Österbotten. Jag kommer ihåg att när man pratade med folk i Nyland om Österbotten så var det just att Österbotten är en grej.
Sak,
det fanns liksom, men känner du till några liksom skillnader mellan norra och södra alltså, och liksom så här, som du skulle kunna utbilda folk?
No, alltså jag har ju varit mest just där. No, alltså, men redan det att hur man talar, alltså jag menar, det finns ju platser som jag hade i början hemskt svårt att förstå. Alltså det här tänkte på att tänka att vi som finlandssvenskar, alltså vi är ju ändå så få och att vi redan talar så olika dialekter att vi har svårt att förstå varandra. Och jag menar, där uppe det växlar ju. Alltså det kan ju växla med någon, liksom något 20-kilsa. Det växlar det hur folk pratar. Alltså det tycker jag är fantastiskt. Ja. Är det inte? Och sen just så tror jag att också det att jag har ju haft mest att göra med svenska Österbotten. Men hur rikt det liksom finska Österbotten också. Och hela den där. Alltså, det känns som att det finns så mycket. Mm. Sen tycker jag också att det är jättespännande. Det där att för många där så... Så just att man ser så mycket svensk TV och att liksom Stockholm är lite storstan. Och det tog för mig en tid också när jag var i Vasa att vet ni, när de svenska stjärnorna kom till teatern så alla ja. Hade ju koll. Vet du, Krista Henriksson, då var det ju full och liksom stående ovationer. Och att han är ju mycket mer känd än om det skulle ha kommit någon från finsk liksom kändis. Så ja. Hela den grejen var ju jättespännande. Liksom.
Ja. Elmer, stort tack för att du svarade på tack. Barnens frågor.
Tack.
Tack. Hur kändes det?
Roligt. De hakar ju på liksom nog sådana saker som sen blir hur stora som helst. Mm. Liksom.
Ja.
Det är ju roligt. De vågar fråga liksom de riktiga frågorna, känns det som. Som till exempel tusch.
Ja.
Precis.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.